In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, tidig måndag morgon. Det är 15 minus i den kungliga huvudstaden. Det har påverkat oss hela vägen in i, ändå i värmen här i poddstudion.
Tala för dig själv här.
Ja, just, du kanske har
som rutinerad skidreporter är ju superkittad.
Vi stod här innan och pratade om dina eluppvärmda skoinlägg. Det är, fan, har du sagt det här till Micke Poromaa? Nu blir det väldigt internt. Micke Poromaa är alltså nyhetschef här och är från Kiruna. Han har en tendens att håna alla som fryser.
Finns det någonting mer patetiskt än människor som flyttar från Norrland? Nu har jag själv bott i Norrbotten i 3 år i Piteå, så jag har fan rätt att säga det här. Flytta från Norrland till Stockholm och sen sitter i Stockholm självgoda och häcklar stockholmare för att de inte tål kylan. Och liksom så här romantiserar kring sitt Kiruna, lägger upp de här jävla bilderna på den där flyttade jävla grusstaden. Men flytta tillbaks då!
Ho, ho, 18 minus. Nu fryser väl stockholmarna. Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi. Det är kallt.
Det gör vi. Fy fan vad kallt det var.
Ja.
Tottenham.
Ja.
De,
gnuggade, du säger det ödesmättat
de,
lite
de gnuggade fram en seger igår mot usla Fulham. Blev 2-1 i slutet och 3 poäng. Det är helt uppenbart att Spurs ändå behöver en forward. Vart letar man då? Ja, men kanske i West Ham. Därför att helgens roligaste rykte är ju den om att Andy Carroll, som nu då är någon slags skadefri. Jag tror aldrig han är riktigt skadefri.
Han ska ändå inte springa, så jag ser inte problemet riktigt.
Nej, precis. Skadefri kan man nog inte säga. Han är skade...
Han är funktionell.
Ja,
kanske, eller?
Just nu. Han, ja. Han är liksom... Han rullar.
Ja.
Men ryktet om Carroll till Spurs är ju underhållande.
Ja, herregud. Svårt att se det hända dock, men...
Ja, men det finns ju fortfarande en fotbollsspelare i Andy Carroll när han väl spelar fotboll, så är han fotbollsspelare. Men
så
han spelar
ju
så väldigt lite fotboll.
Ja, och sen är frågan, han är ju inte riktigt en rak ersättare till Harry Kane om man tittar speltidsmässigt.
Ganska långt ifrån.
Jag ska Tottenham börja skicka långt nu och ha Andy Carroll som en bollmottagare där och spela därifrån. Jag vet inte om det är medicinen, men ja, men underhållande, det är det.
Ja. Det har ju då varit snack, även om vi stannar lite vid West Ham, att Arnautovic, han vill ju väldigt gärna iväg till det där lukrativa Guangzhou Evergrande-kontraktet, visst var det dem?
Det gissar vi på. Kina,
ja,
var
det kommer fram vilka, det var väl ett par klubbar, men, ja. Men West Ham vill ha 50 miljoner pund då för Arnautovic. Det ska man då komma ihåg att för utländska spelare i Kina så har de en 100-procentig skatt för transferaffärer. Så det skulle bli 100 miljoner pund som den kinesiska klubben skulle behöva betala för Arnautovic. Varav då 50 miljoner pund går i skatt och 50 miljoner till West Ham. De här nya reglerna har ju ändå bromsat. Det har ju fått förväntad effekt.
Ja, det har det ju fått. Sen gör de ju fortfarande som det här budgetbudet till Djurgården, alltså de gör ju fortfarande saker med sina pengar som man tycker är helt uppåt väggarna.
Ja, ja.
Och de betalar ju fortfarande sådana sinnessjuka överpriser och överlöner många gånger, vilket de måste göra för att locka spelare i Kina, absolut, men så mycket, alltså att de köper allsvenska spelare fortfarande, det förvånar mig ändå väldigt mycket.
Mm. På tal om det förresten så kan vi tipsa, eller jag kan tipsa om Sky Sports har en...
Är det cross-promotion nu igen? Fast nu går det till utlandet.
Ja,
alltså.
Nej, det här är inte promotion egentligen. För jag vet, det är bara ett tips.
Ja.
De har ju då kopierat Sportbladet till att de gör sin egen sillypodd. Transfer Talk eller något sånt där heter den. Den har ju inte funnits alls lika länge som sillypodden har. Vi har ju många säsonger på dem. Men de har en väldigt intressant intervju med Gary Cook då, gamle Manchester City, eller egentligen den personen som startade hela Manchester City-projektet för en 10-12 år sedan någonting. En väldigt intressant intervju med honom som de släppte igår, där han bland annat pratade om det här, att även efter att Abu Dhabi kom in. Det var också så intressant att han så här, ja, är det någonting du ångrar? Ja, ibland så ångrar man ju lite vem man sätter sig i samma båt som. Man är väl lite naiv och sådär. Och då pratade han då om taxin från Thailand som var en ganska ful fisk på många sätt. Så tänker man, aha, han har ändå liksom så här, han kan ändå uttala sig och komma på just det var han som tog in Abu Dhabi istället. Så att han menar ju inte liksom ur någon slags moralisk perspektiv, nej, tror jag, utan bara hur klubben framställdes som.
Och hur han själv framställdes kanske.
Jo, men det som hände var ju att alla taxins pengar frös i Thailand. Alltså han var ju då premiärminister. Vi har pratat om det här innan, men jag tror han var premiär.
Han var ute på tunnis.
Nej, men han var premiärminister eller president, något av det. Jag vet inte hur det funkar riktigt i Thailand. Förskingrade en massa pengar, fick gå i landsflykt, ägde då Manchester City, men han hade ju as mycket pengar på kontot, men alla de pengarna frös inne under den här landsflykten. Så att Manchester City var ju faktiskt nära att gå i bankrutt däremellan. Sen kom då Abu Dhabi in som någon slags räddande änglar.
Oj.
Mm.
Ja.
Säger vi med
är det första gången Abu Dhabi kungafamilj och änglar har använts i samma mening?
Ja. Ja, men de kom in där. Men han pratar väldigt mycket om det här just med att locka spelare. Hur svårt det var för Manchester City. För det spelar ingen roll om de hade alla pengar i världen. Att få spelarna att vilja flytta till din klubb, till din stad, och spela för din manager, allt det där, det är mycket svårare än man tror med de här övergångarna, så det är så komplicerat. Och Robinho-affären var liksom nyckeln. Och det spelade väl kanske inte så där jättestor roll hur framgångsrik han var, eller hur framgångsrika City var under de här första åren. För det var det som var skillnaden också, att han kom in från businessvärlden. Han hade ju varit i fotbollsbranschen tidigare, men jobbat med sportvarumärken och kom in från den sidan och sa att all planering handlade, då är det sen Göran Eriksson som var tränare där när han kom in, all planering handlade liksom om hur man vann nästa match. Det var det allting handlade om. Inte om hur man vann matcher om 4 år. Det fanns ingen sån planering. Så där ändrade de ju, och sen när Abu Dhabi kom in så var det 2008, 2009 någonting. Då satte de alltså upp ett mål för 2020. Vad det de gjorde. Det var liksom så de resonerade. Vilket ju,
normal företagshantering.
Ja, det är ju normal företagshantering för ett stort företag. Men så var det ingen som gjorde innan. Men en jätteintressant intervju. Och just det här att Robinho-affären öppnade för andra affärer. För att man såg att det gick att gå. Alltså det var en seriös spelare. Och då kunde de också hänvisa tillbaka till det kontraktet. Och att de fick den här höga lönen. Och hur det hade funkat med liksom allting. Sen var de ju jättenära att signa Kaká. Säsongen efter där. Och han var faktiskt signad. Han hade skrivit på kontrakt. Och så blev det inte så i alla fall. Lyssna på den här intervjun. Man lär sig ganska mycket om hur det funkar i de där styrelserummen, även om han såklart inte berättar hela sanningen.
Han är sanningen. Ganska mycket part i målet där också.
Han är ganska mycket part i målet, och han är ju en slipad här, ja. Gary Cook, det får man göra. Han framstår som oerhört skärpt. Och det är ju såklart på alla sätt och vis. Men
inte det här någonting, för det har känt länge kring just alltså det har ju kommit så mycket pengar in i internationell fotboll, så att de kan ju också locka väldigt duktiga företagsledare nu på ett helt annat sätt. Nu kan de erbjuda gigantiska lönesummor även till dem och sådär. Och där har ju Sverige, när vi har vårt demokratiska system som vi älskar och som vi ska tala så varmt om vi bara kan på alla sätt. Men än så länge så har ju svenska klubbar väldigt, väldigt låga personalkostnader om man ser till ledningsgrupper och sådär. Och också vi har också en ganska svag demokrati, eftersom det är så få människor som går på klubbarnas årsmöten, vilket gör att man ofta kan ifrågasätta kompetensen både på styrelse och på de som styr sen, alltså den sportsliga ledningen och sådär. Det finns en oroväckande utveckling där, tycker jag, när världsfotbollen blir mer och mer professionell nu och mer cynisk, och den svenska känns som vi fortfarande ligger kvar väldigt mycket i föreningsverksamhet, vilket ju är jättebra. Och det är så vi vill ha det, men det kan bli ett kompetensproblem i ledningarna ofta, och det tas ibland lite märkliga ekonomiska beslut, och vi ser också ofta svenska klubbar som kanske har ekonomi som är svajig minst sagt. Mm. Där det också uppenbarligen går att eventuellt förskingra pengar för att nå allsvenskan och göra sig till en hyllad och framgångsrik klubb.
Ja, exakt. det bästa exemplet där på någon som ändå gjorde det och har lyckats, även om han inte är kvar nu, är ju Ahlerup i AIK, som ju kom från en framgångsrik vd-position in till AIK och tog med sig den kunskapen och den kompetensen in i den styrelsen. Sen är det lite kaosigt ibland i AIK, ja, AIK-stoppen
då. Sen var det ju ganska enkelt för de som vill åt ett annat håll och ta greppet av den klubben ändå. Och sen så kom det ju en ny våg med de som tillsatte den nuvarande ledningen, som känns som de kanske, ja, i alla fall har mer goda intentioner, om man säger så. Sen skulle jag vara otroligt intresserad av att se hur AIKs ekonomi ser ut och hur långsiktig den här satsningen är och hur beroende den är av att det råkar gå bra i lottningen till Champions League och så vidare. Det vore intressant att se.
Tror de har ett 2030 vision?
Det tror jag inte, och jag tror inte att de har jättemycket Alexander Isak-pengar kvar heller, om man säger så.
Nej.
Några Kristoffer Olsson-kronor, tack och lov.
Ja, det lär de väl ha. Nu, just det, vi fortsätter. Vi spinner vidare lite då på West Ham, men vi ändå var inne där, för det blir en liten dominoeffekt ändå. Kanske
det är din nya favoritterm nu.
Men den är mer korrekt än alla de här karusellerna som vi har pratat om tidigare. Därför att West Ham är också intresserade av Maxi Gomez från Celta Vigo. Ja, det intresset ska då vara intakt, även om det nu blir så att, som det verkar, att Arnautovic stannar. För det var det som var sagt, att Maxi Gomez skulle komma in som en ersättare till Arnautovic. Kan det vara så att Carroll är på väg ut och att man känner att man behöver lite? Ja,
kan vara så att Carroll är på väg ut.
Kan vara så att Carroll aldrig spelar fotboll igen för att han är bara trasig. Så kan det också vara. Skit i det. Vi går vidare till Tanguy Ndombele. Är det rätt uttal?
Nej, ingen aning. Jag vet inte ens vart du ska här.
Va? Tanguy Ndombele. Lyons guldklimp, verkligen. 70 miljoner euro har det pratats om. Nu verkar han närmast Juve.
Jag älskar det här liksom, för att vi diskuterade, du mässade mig igår, kan vi spela in Silipon på morgonen? Ja, det är okej. Ja, så mässade jag dig på morgonen nu. Ja, men fan, kan du skicka lite vi ska snacka om? Något i ditt körschema? Och så, ja, inga problem.
Jag skriver ihop det. Skriver ihop det. 39 minuter.
Skriver ihop det på pendeln in, det är inga problem. Sen blir du stående på pendeln för att det är så mycket folk i din ursäkt. Och sen kommer du in och så, jag frös ihjäl. Och så bara, aha, okej, men har du något? Nej, jag har ingenting. Kan du mejla om du har något? Så här, okej, ja. Så jag, och så kommer du bara in och liksom kastar namn på mig. Och så är du bara tyst och jag ser din blick och så här. Och så blir det bara, ja.
Jag förväntade mig att du hade läst mitt mejl som jag då skickade för nu 40 minuter sedan.
Så att du är fullt i arbete då.
Ja, det kan
40,
inte, det,
40 minuter förberedelsetid.
Det kan jag inte hjälpa. Men vill ju också att ryktena vi pratar om ska vara färska.
Ja, så är det ju. Men då kör jag över dig istället. Nu skiter jag i ditt körschema här. Och så tycker jag att vi ska prata om Joao Felix istället. För han är betydligt mer intressant, vill jag hävda.
Än Ndombele?
Ja.
Ja, det vet jag inte, men kör på.
Har du något på Joao Felix? Sådär?
Nej.
Du har ingenting på Joao Felix?
Nej.
Jag är så besviken. Det här mejlade jag ändå dig för 45 minuter sedan. Men nej, nu är det så här.
Skitsnack.
Alla som spelar Football Manager, vilket är många med mig, jag har fortfarande inte betalt av dem, trots att jag nämner dem så ofta i podden. Tycker jag också dåligt. Som influencer borde jag få massa paket med bara grejer hem till mig. Precis som stackars Bianca Ingrosso som får byta lägenhet nu för att de får för många paket så hon inte får plats med dem. Stackaren.
Har hon sagt det?
Ja, hon sagt. Fick vi in den också. Även Joao Felix spelar i Benfica, jätteintressant, 20 år tror jag att han är nu, så här, släpande anfallare, offensiv mittfältare, kan spela på båda kanterna också, otroligt stor talang, ska vara nästa guldklimp därifrån. Kul liten kuriosa är att Porto släppte honom när han var yngre för att han tyckte att han var för tunn, han var inte tillräckligt fysiskt utvecklad, så tog Benfica upp honom och det ska ha kommit ett bud från Liverpool redan, enligt portugisisk press, på 60 miljoner pund som Benfica avfärdat. Polixyk ser chockad ut över att han har missat det här. Han har en utköpsklausul på 105 miljoner pund, eller euro, eventuellt. Nu missar jag kanske valutakursen här. Oavsett, gjorde debut redan 2016, super spännande enligt portugisisk press, alltså Liverpool, och så ska också Manchester United scouter nu sätta samman sin information och bestämma sig om de ska lägga ett bud också. Vi kan väl förvänta oss att det kommer prövas bud här, i alla fall till sommaren. Redan förra sommaren så har West Ham varit där och testat. Då fick Benfica gå ut väldigt aggressivt faktiskt, ovanligt öppet på sin hemsida och svara att Joao Felix är ingen kille som kommer flytta. den här sommaren har en del av våra långsiktiga planer. Jag tror snarare det handlar om att han är en kille de inte ser ska hamna i West Ham, utan de har nog betydligt större ambitioner för honom.
Mm.
4 mål på 9 matcher i år, 20 år gammal. Inte så illa.
Nej, det är inte så illa.
Vilken förberedd spaning.
Ja,
märkte
verkligen.
Det?
Ja. Hur är hans crossbollar?
Patrik Syk. Hans crossbollar är ju fantastiska. De är nästan som, jag tycker det, jag såg en video på Martin Ödegård, nu hoppar jag väldigt mycket här, någon som hade sammanställt någon av hans senaste matcher där. Han har fått de här lite släpiga Sergio Ramos-crossbollarna. Otroligt. Man blir liksom, det är så mycket snö på bollen, ändå så landar den så perfekt och det finns gott om tid trots det. Så att, ja, jag blir lite kär i dem där. Jag hoppas att han har lärt sig det i alla fall.
Ja, någonting måste ju ha hänt under tiden där, kan man tycka.
Ja, det kan man tycka. Han hade ju Solari i ungdomslaget där också. Han har ju någon slags förhoppning om att komma tillbaka till Real Madrid ändå och få speltid. Och, han hade ju dels Zidane, han gav ju inte honom någon speltid sen i A-laget för det. Men hade väl Solari där också. Så kanske finns en öppning så småningom. Mm.
Nej, men jag hade faktiskt noterat det när du sa det, just Liverpool-ryktet. Men det är ju roligt med portugisisk press. För att, ja, om vi tycker att spansk press ibland är lite tendensiös.
Så är det vad du menar.
Så är portugisisk press... mer eller mindre, vilken är det, Abola som är Jorge Mendes husorgan?
Ja, så det här var rekorduppgifter.
Det här var rekord, så vi kan väl bara räkna med, ja, att det är planterat.
Ja, men å andra sidan brukar faktiskt portugisisk press vara, när det är deras spelare så är de 99 gånger 100, känns som, först med uppgifterna också. Det är, de har bra ingångar, det läcks fortfarande friskt från de portugisiska klubbarna, kan man säga. Så att det finns ändå bra ingångar där.
Det är stökigt i Portugal.
Så är det.
De har ju tappat så mycket pengar i portugisisk fotboll också, så att de kommer ju kanske bli lättare att förhandla med nu än vad de var för några år sedan, när de alltid lyckades ta såna fantastiska överpriser för alla sina talanger. Det här låter ju för sig inte så billigt.
Nej, det låter inte billigt.
Men ja, vi får se.
Men de har inte blivit den här, tidigare var de den här liksom, den ekonomiska språngbrädan för många unga talanger, om man säger så, att du, Jorge Mendes hämtade dem, la dem i Porto och sen sålde de vidare i svindyrt. Det känns ju som den positionen, de kanske tappat lite.
Mm. Matteo Darmian.
Ja.
Manchester Uniteds, vad ska vi kalla honom? Det är ju klart att det är en floppvärmning, ja, men han har varit där ett tag nu.
Spelare.
Jag har inte fått speciellt många chanser, har väl inte tagit om han har fått heller, ytterbacken. Nu snackas det om Juventus igen, det har varit på gång länge det här ju, just Darmian till Juventus, men nu kanske det blir bra. Jag tror inte att det är någon i Manchester United som kommer sakna honom. Kanske kan han sparka igång sin karriär då hemma i Italien igen, vi får se.
Men man gillar ju den delikata kontraktsituationen här, som är lite speciell ändå, för Manchester United, hans kontrakt skulle ju löpa ut nu i sommar, men Manchester United har en option på att förlänga ytterligare ett år. Enligt ESPN så har de redan utnyttjat den. Enligt brittisk media så är den inte utnyttjad, men den kommer utnyttjas. Så att Darmians kontrakt då förlängs till sommaren, alltså 2020. Och av den enda anledningen då att Manchester United ska kunna ta betalt för honom i sommar. Så det känns...
Det är väl en bra anledning?
Jo, absolut. Men det känns... Det är ju, och de ska då få 80 miljoner kronor av Juventus, påstås det i brittisk media. Jag vet inte, det känns som Juventus kanske... jag tror det när jag ser det, men... Det är en ganska cynisk affärsverksamhet trots allt. Det här är väl ytterligare ett bevis på den. Vi vill absolut inte ha dig kvar. Vi gör allt för att bli av med dig. Vi kan till och med tänka oss att låna ut dig i vår, för vi har ingen användning av dig i truppen. Men du ska veta att vi kommer förlänga ditt kontrakt, så att du inte kan gå gratis om det, utan vi ska fan ha betalt för dig.
Ja, alltså, det vore ju inte första gången som fotbollsbranschen var en cynisk verksamhet. Så att det förvånar mig inte ett dugg.
Nej, det håller jag med om. Men ja, det är väl ytterligare ett bevis på det.
Men det är väl så här, någonstans har de väl betalat också för den där klausulen.
Ja, absolut. Ja, ja, det är väl deras fulla rätt sådär. Men den här gamla gentleman's agreement som man har sysslat med någon gång i tiden, det är överblåst för länge sedan i alla fall.
Mm. Gattuso har uttalat sig om Higuain.
Ja.
Han säger att han, I'm not disappointed that he's chosen to leave AC Milan. Nej, alltså... De vill då bara bli av med honom.
Han ville väl att han skulle flytta in hos honom, så att han kunde ha koll på honom 24 timmar om dygnet också.
Ja.
Nej, men han är ju... Och Batshuayi ska ju vara i Monaco nu för läkarundersökning. Enligt holländsk präst tror jag att det var till och med. Så att, ja, det börjar ju röra på sig den där dominoaffären som vi numera kallar den för tiden.
Ja, precis. Ja. Ja, men alltså någonstans så måste ju cirkeln slutas om det ska bli en karusell.
Ja, jag köper din karusell här. Ja, ja din... Bra. Absolut.
Bra.
Men det gör ont i mig när du får rätt.
Ja, vet du vem som har lite jobbigt och som eventuellt skulle kunna dra igång en domino eller karusell? Det är Isco, ja, i Real Madrid som har det tufft just nu under... Ja, hela Real Madrid har det ganska tufft. Isco förstås en spelare som väldigt gärna vill fortfarande spela i Real Madrid. Jag tror inte att han ser sin framtid, liksom att han längtar bort på det sättet. Däremot så längtar han ju efter att få spela fotboll och få bli den här stjärnan som han skulle bli när han hämtades då. Han är ju ändå i en sån ålder att han behöver ju liksom ta sitt steg upp på den absolut högsta toppen nu. Han närmar sig ju sin peak i karriären. Ska skriva sina bästa kontrakt och allt det här. Solari blir väl inte kvar så länge till, kan vi gissa. Han får väl den här säsongen ut som mest. Kommer han vänta in nästa tränare, tror du? Eller kommer han börja se sig om redan nu för att eventuellt lämna i sommar?
Ja, men det blir ju intressant när det är en så kortsiktig tränarlösning. För han är ju inte i Solaris planer, det är ju ganska uppenbart. Lagkamraterna säger att han tränar på bra och han liksom, de ser inget sånt... det finns liksom ingen sån djup liggande konflikt om man ska tro de uppgifterna.
Nej, han vill ju inte bråka sig bort.
Nej, precis. Jag tror också att han vill invänta. Och det man kan tänka sig är någon slags lånelösning att du ska komma tillbaka sen. Men om man tittar på hur det brukar fungera när det är den typen av lite äldre spelare, så blir det sällan... Liksom, James Rodriguez hade väl kanske någon slags sån ambition i Bayern München trots allt. Och det ser väl inte ut som han kommer göra en match i Real Madrid igen. Så om Isco har som ambition att spela för Real Madrid, då borde han nog stanna och bara vänta ut det här. Det tror jag han kommer göra också. Det känns så. Och han har väl goda skäl till att tro att han ska spela för Real Madrid igen. För han blev ju väldigt viktig under Zidane. Mm. När han verkligen fick förtroendet. Och om vi tittar på Real Madrid idag så är det inte så att konkurrensen, om man vill ha hans speltyp. Det är ju inte så att han är sämre än sina lagkamrater då. Utan det handlar ju snarare om vilken typ av spelare du vill ha på planen. Så att jag tror att han stannar och det känns som det bästa vore att stanna.
Det stora samtalsämnet annars i Real Madrid är ju vem som ska göra målen. För att det är lite oklart nu när...
Finns ett annat samtalsämne också? Marcellos eventuella övervikt eller inte?
Ska vi få se en uppdragen tröja snart?
Ja, man hoppas ju det. Ja, men det är de här lite halvslaskiga spanska tv-programmen utgår jag från att det var. Nu har jag inte dubbelkollat vad den här spanska källan, men jag känner inte igen den. Så att jag utgår från att det är den typen av, ja, av publikation som hävdar att han då han möter inte sina viktmål längre. Vilket gör att han då eventuellt kan flytta från det. Han har ju haft en rätt tung säsong, minst sagt.
Vem fan gör det, skulle jag
tung
säga?
Tung säsong, tror du den?
Ja. Nej, men vem fan gör det å andra sidan?
Ja, jag helt rätt.
Men det gör jag faktiskt för fan. Jag har kommit igång nu sen nyår. Jävlar, snart är man nere i lätt tungvikt igen. För er som kan de där viktskillnaderna.
Men det är svårt det där med vikt. Jag tycker man ska vara ganska tydlig i sin kommunikation då också. För att det finns ju en problematik med ätstörningar såklart, och om det är den här typen av förebilder, men man får ju vara tydlig då med att fotbollsspelares viktmål handlar ju inte om att de liksom ska svälta sig eller så, utan det handlar om att vara i en matchfit form, och de brukar vara ganska, det finns ett bra spann där, så länge du presterar på planen så brukar du kunna klara rätt bra det. Men intressant med professionaliteten där, jag vet inte om det finns någon grund till det här överhuvudtaget. Det man sett i, om man kollar på hos ligarivalen Barcelona, så hade väl Ousmane Dembélé, det var väl inte viktproblemen på det sättet, men han hade ju kostproblem i alla fall, och sa sig att han spelade alldeles för mycket tv-spel och alldeles för mycket snabbmat, var liksom oprofessionell. Sen fick de igång honom, och då ska en av anledningarna ha varit just det här. Så Erik Hamréns succé i det svenska landslaget, han tog in en kostrådgivare istället för en psykologisk rådgivare, om man ska balansera vad som är viktigast och så vidare. Jan Andersson valde den andra vägen. Det hände någonting då. Säg inte precis att det bara berodde på det på något sätt. Nej. Men det var spännande.
Ja, nej, men vi minns ju alla den här förvandlingen kring John Joe Shelby, när han anlitade en privat kock som bara skulle laga väldigt nyttig mat åt honom. Han gick ner i, han skulle i och för sig behöva en mental coach också. Jag tror inte det är antingen eller i just det fallet. Han skulle behöva båda. Men det som AS skriver om nu under helgen är då Reals sån här lista på nödstrikers. De behöver ta in någon som bara kan göra mål under de här återstående. Han gör inte det. Däremot ett par andra riktigt trötta namn.
Ja.
Eller vad säger de? Radamel Falcao.
Ja, den är fin, är den.
Även Olivier Giroud finns med på den här listan.
Och så ska Carlos Vela till Barcelona. Jag gillar det här.
Ja.
Nej, men man saknar den här gamla goda tiden när man kunde köpa en Fernando Torres i januari. Apropå Andy Carroll.
Ja, precis.
Men då gick det ändå att genomföra den typen av affärer, även om det blev väldigt höga priser. Men det går inte att köpa en etablerad skyttekung nu. Alltså, kolla, Chelsea är ju desperat på. De lyckas ju faktiskt få gå in. Men då är det också, han kan vi eventuellt snart sortera in i det här Radamel Falcao-facket om han inte får fart på det där igen. Så det är ju inte någon i sin prime, om man säger så.
Nej, precis. Och jag menar, Real Madrid har väl en långsiktig tanke, kan man tänka sig i alla fall, kring hur de ska ta sig tillbaks till vinnande form igen, vilka spelartyper de har identifierat och vilka talanger som ska förädlas och alla de där sakerna. Men någonstans för en sån klubb går man bort sig prestationsmässigt kortsiktigt, så får det så oerhört stora konsekvenser. Jag menar, vi nämnde Manchester City tidigare, när de drar igång en satsning. De kan vara långsiktiga. Det spelar inte så stor roll hur resultaten ser ut i två år framöver. Eller hur bra Robinho liksom levererar när han väl kommer, för det finns liksom andra signaler. Men Real Madrid kan ju inte göra. Real Madrid måste ju alltid leverera, dessutom.
Så är det ju.
Det är ju deras utmaning. För att hur mycket supportrar som helst, hur mycket pengar som helst, massor med liksom sponsorer, investerare och allting, och liksom världens största fotbollsklubb, det är liksom.
Det är Manchester United, brukar man säga.
Det beror ju lite på hur man räknar. Alltså,
dum tävling det där.
Ja, det är en dum tävling.
Ja. Men det kommer en utmaning för Real Madrid. Jag såg ekonomiska siffror senast idag med ganska vilda spekulationer. Men de har de senaste åren minskat sin skuldbörda ganska betydligt, för att de har lyckats gå med vinst och sådär. Och dragit ner den och har nu ett högre eget kapital än en skuld i alla fall. Och det ska man inte stirra för mycket på, för ibland så är det bra att vara skuldsatt också. Men det kommer en utmaning, för att de ska ju bygga om sin arena. Och den här publikationen skrev om det här. Fanns en ganska hårdragen oro att det skulle bli ett nytt Arsenal. Att de skulle liksom tvingas dra ner på utgifterna nu så mycket för att de ska ha råd med sin arena, och kommer belåna sig ganska rejält då igen. Och hur mycket pengar det då finns över till den ekonomiska satsningen under de här åren, den sportsliga satsningen då. Samtidigt så ska man säga då, det här drogs ju då mot att de är klara med sin Galacto. De ska inte värva den typen av världsstjärnor längre, utan de ska satsa liksom mer långsiktigt på yngre spelare. Men det är ju inte så att liksom Vinicius Junior och Rodrigo varit några liksom 30 miljoner kronors fynd någonstans i någon håla i Sydamerika, utan de har ju varit liksom svindyra talangköp. Ja. Så att det finns ju uppenbarligen ekonomiskt kapital att satsa fortfarande. Det kanske bara att Real behöver utväxling på dem under flera år.
De lättade ju lite i lönebudgeten när Cristiano
gjorde dem också.
Så att det ska finnas. Sen ska väl fler bort, gissar man. Eventuellt får vi se hur länge en Luka Modric är kvar. Och generationsväxlingen.
Precis, men det man sett de senaste åren, alltså, det är också det här. Det bästa sättet att spara pengar är att tjäna pengar trots allt. Ja. Och skapa stora intäkter. Och det har de ju gjort tack vare att de har haft sådana otroliga framgångar på planen. Den här Champions League rakan de dragit upp liksom. Så att ja, de går en intressant balansgång till mötes, och det är en väldigt intressant strategi de lagt upp. Det är ju trots att liksom, ja, den största klubben får man väl ändå säga, om man sitter de senaste åren, i alla fall framgångsmässigt, att de nu vänder så plötsligt och tänker om så drastiskt. Det blir fascinerande. Det ska bli väldigt intressant för det.
Vi har fått som vanligt då väldigt mycket frågor. Vi försöker bara beta av dem en i taget. VGS skriver: status på Monaco. 5-1 i helgen. Är det för sent nu att rädda skeppet? Vad tror ni? Åker de ut?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså, de har ju investerat för att inte åka ut, så kan vi väl säga. Inte minst i Fabregas som ska komma in och med all sin, men all sin rutin och sin kunskap och få ordning på alla de här juniorerna i laget. Thierry Henry var en inte helt lyckad utnämning så här långt.
Det är konstigt när du tar en liksom helt orutinerad kille att han inte bara går in i den mest pressade situationen och presterar. Det får ju ändå förvåna en, får man ju säga.
Han hade ingen bra helg.
Nej.
Kan man inte säga. Han har också haft ganska så här hög svansföring i det här jobbet och kring det här projektet också, vilket har bitit honom. Det är många, det finns, belackarna är många där ute kring Thierry Henry.
Men det är många som står med knivarna slipade, om man säger
ja,
så.
Ja, precis. Det är, och de får ju rätt för varje match. Jag menar, 5-1 mot, vilka var det nu?
Strasbourg vill jag säga.
Strasbourg var det nog, ja. Alltså det är ju inte tillräckligt bra.
Nej, det är det ju inte. Men det blir också spännande att se liksom vilken typ av avtal. Det kommer Batshuayi eventuellt in. Han kommer väl in på ett lån, får man väl kanske gissa, även om det pratas om att det finns en köpsumma. Man hoppas att det är ett lån i alla fall.
Ja.
Men sen, vad sitter Fabregas på för avtal? Vad sitter Henry på för avtal? Vad händer om de åker ur? Vill Fabregas spela andra ligan? Har han möjlighet att bryta sitt kontrakt? Har de möjlighet att betala hans lön? Hur är den ekonomiska situationen uppbyggda? Det är inte så att de kommer liksom, deras klubb bärs ju inte upp av deras publikintäkter, om man ska säga så. Hur viktig är liksom pengarna för ligan för dem? Vad finns det balanserat där? Vad tjänar de? Det finns så mycket frågor där som man undrar verkligen hur tryggt det där skeppet ligger där, den där jotten. Och hur intresserad vår kära gödselägare är om det skulle börja gå ut för nu.
Jag tror fan att de kan ryka, alltså.
Ja, det tror jag också. Ja, men man ser ju någonstans, nu ska man inte översälja den här Sunderland Till I Die-dokumentären, men den är väl det senaste exemplet på att det är så otroligt mycket psykologi i fotbollen. Precis som det handlar om kostvanor, så handlar det också väldigt mycket om psykologi i fotbollen. Och när man väl är inne i det där, så är det är ju fruktansvärt svårt att bryta det. Det blir ju liksom, varje spelare vet att så fort du åker till en match så åker du helt plötsligt dit med ångest istället för med glädje. Och den där pressen ligger ju på axlarna så otroligt tungt, så att du blir ju en helt annan person, och bara ta sig ur det psykologiska för att kunna spela fotboll. För fotboll handlar ju så mycket om instinkt och snabba beslut och självförtroende och se möjligheter, och när du hamnar i den onda cirkeln så är det ju otroligt svårt att bryta. Men det är skönt att de har då den rutinerade ledarfiguren Thierry Henry, som med all sin rutin kan komma in och veta hur det fungerar i en sån här situation. Det känns tryggt för dem, tycker jag.
Ja, verkligen. Filip Svedin skriver, vad hände med Frankie? Det händer ingenting nu i januari.
Nej, det gör det ju inte.
Däremot så ska ju vägen för honom krattas nu under januari. Jag tror att beslut ska nog fattas rätt snart om vad som händer i sommar.
Ja, avtal borde nog skrivas på för Ajax del också, tror jag.
Ja, det känns som att han kommer vara ett av de där namnen som vi redan i liksom maj, juni...
om inte tidigare.
Presenteras för en klubb. Ja, kanske ännu tidigare till och med. Men vad händer? Alltså, Barca har ju på något sätt räknat in honom, men det verkar ju som att de har gjort det lite för tidigt. För PSG känns nästan närmast, om man ska tro vad man läser. Det ska man ju inte alltid göra, men det har liksom svängt från att han skulle till, först till Manchester City, och så var det PSG som kändes nästan klara. Sen seglade Barca in. Men sen skulle Barca ha Rabiot, och helt plötsligt så fanns det en plats på mittfältet i PSG som De Jong kunde liksom slussas in på. Och så lät det som PSG var klubben igen. Sen har det ju också pratats om Bayern München. Så att, ja, vi får väl bara se helt enkelt. Men
Vi kan väl säga om Barca, PSG och City där kommer ju Bayern München inte ta honom. Då ska han ha en extrem vilja att spela Bayern München och det tror jag inte han har.
Nej, för de kommer ju inte betala lika hög lön eller samma transferavgift.
Nej, och ska man gå på holländare så borde ju Barca vara liksom the destination om man säger så. Men om PSG betalar så betalar PSG och då köper de nog bort Barca. Kan man väl gissa. Spännande PSG nu också, kom uppgift senaste dag att Thomas Tuchel är besvärad över mittfältssituationen. Marco Verratti skadar sig i den här tuffa 9-1-segen blev det väl. eller 9-0. Ja. I helgen, det ska bara vara någon stukning, det verkar inte vara allt för allvarligt. Men han har ju ganska tunn mittfältsuppsättning nu eftersom Rabiot inte får spela eftersom PSG-ledningen är så besvikna på honom att han inte förlängt sitt kontrakt. Så han ska nog gå upp till PSG-ledningen Tuchel och kräva att få spela Rabiot under våren på ett sådant. Det är en maktkamp man vill se om inte annat.
Mm. Gustav Holmberg skriver, hur ska Pochettino och Spurs lösa skadekrisen?
Andy Carroll.
Vi var ju inne på Andy Carroll tidigare. Det är inte bara längst fram som det krisar, det är ju även centralt på planen. Nu gjorde ju Harry Winks mål för fan.
Eller hur?
Han är ju,
borde behållit Dembélé också.
Han är ju kung. Men,
Winksy, eller vad fan kallar de honom för?
Ja, Harry Kane skrev på Twitter.
Ja, det gjorde ont i mig.
Winksy. Men sådär håller de ju alltid på.
Ja.
Det finns ju ingen som...
Men det låter som någon liten så här Porsche-brittisk privatskoleunge kostym. Mm. Winksy. Winksy.
Ja. Det kommer ju på något sätt få bli någon slags nödlösning. Jag gissar att Pochettino har en kravbild. Det är ju samtidigt så här att för vem som än är som ska komma in och som ska spela där, så fort Harry Kane är spelklar, då sitter du på bänken. Mm. Så att det handlar om att kanske komma in och lösa 6-7 matcher eller något sånt där. Det är liksom inte mycket. Och så att vem hittar du som är tillräckligt bra, som är sugen på den rollen, den uppgiften, den utmaningen just nu?
Och som är så rutinerad och så van att han kan komma in i den rollen så snabbt att han presterar bättre än vad dina befintliga alternativ gör. Även om du kan ju alltid kasta upp en mittfältare där. Alltså det går att göra den typen av lösningar med en kille som redan finns i klubben och som är inne i allt. Och ofta fungerar det bättre än att försöka värva någon spelare som ska kliva rakt in i Premier League. Och den typen av spelarna kommer ofta utan ur matchform för att de har varit petade någon annanstans. Jag tror inte alls på de här kortsiktiga lösningarna så. Vi såg också Jürgen Klopp fick ju frågan nu i helgen hur han ska lösa sin skadesituation helt plötsligt. Han var väl väldigt tydlig med att det går inte att värva på marknaden så här i januari så kortsiktigt, så få in en spelare som är bättre än de du redan har. Det du kan göra är ju att ta in spelare du ser en längre framtid med, eller göra låneaffärer när du är mer eller mindre Monaco-panik. Mm. Chelsea-panik om det dyker upp en möjlighet för att gå in, men annars är det svårt. Alltså.
Det är svårt. Alltså de januari-värvningar som vi har sett som har varit lyckosamma, det är ju sådana som har krattats för långt tidigare, där liksom januari har varit en slags kompromiss. Vi såg ju bland annat förra året med både Coutinho och Van Dijk som var just den typen av kompromisser.
Ja.
Och därför kom de då.
Ofta när du gör en januarivärvning också, om det blir succé så är det inte helt sällan det efter en svag vår ändå. Och sen börjar man om och tar ny sats efter sommaren. Så att, ja.
Johan Flodmark, Arsenal och Bellerin ersätta efter helgens skada eller lösa internt? Nej, men det är ju samma sak där liksom.
Han går inte att ersätta den här profilen.
Älskar ju
han är nog min favoritspelare nu.
Ja, han är otroligt stark på modevisningarna och på många sätt. Han verkar vara en jävla skön snubbe också.
Verkar ha lite avslappnad inställning till sig själv och sitt liv än så länge. Jag tror man måste ha det när man ser klä sig sådär också.
Ja.
Han gillar skarpt. Apropå gillar skarpt så kan vi notera också att Niklas Bentner i helgen kallades lyxfången i danska extrabladet för att han avtjänar sitt fängelsestraff i sin 229 kvadrat, eller de hade ett absurd lägenhet centrala Köpenhamn, där sitter de och spelar PlayStation med fotbojan på. Kör privat träning där nere för Kastrup och sen så kommer han lagom till säsongstarten Rosenborg, slipper liksom försäsongen med laget. Det är hans tunga fängelsestraff.
Han kommer vara i fin form.
Ja, kommer han vara. Han är släppt nu. Jag tror jag klippt mina band med Bent.
Har du gjort det?
Ja, jag tror faktiskt det. Ja,
man har tröttnat lite ju.
Ja, man får ju växa upp någon gång. Nu är det inte pojksträck längre. Nu blir det bara... Nu är han ju snudd på kriminell.
Ja, det är lite oskönt.
Ja, verkligen.
Har du tänkt på hur ofta skön snubbe egentligen betyder oskön snubbe?
Jag såg på Skikross i helgen. Det var nog den mest skön snubbe kompatibla kommenteringen jag hört hela mitt liv. Det var bara skönt. Ja. Annan historia.
Lukas Nyman skriver vilken/vilka mittbackar borde United släppa och vilka borde de försöka ta in? Vi alldeles ovanför här så skriver Kevin Bader: Süler Kovacs första val som mittback i Bayern. I vilken klubb skulle den vilja se Hummels/Boateng? Vi kan väl slå ihop de här två frågorna då. Så tänker vi att vi tar, ja men säg en Boateng då. Manchester City visserligen.
Ja. Jag har nu hellre en Hummels tror jag i Manchester United.
Ja, men tror du Kovac hellre släpper Hummels än Boateng?
Ja, det vet jag inte. Men om han är tvungen att släppa en och det är bara den ena som kan komma iväg, så är han väl fan vill göra det.
Ja, jag tycker att United borde släppa en Phil Jones. Han har fått tillräckligt många chanser att visa att han faktiskt inte håller som mittback på den här nivån. Det är juniormisstag fortfarande liksom, och dessutom så skadar han ju både medspelare och sig själv titt som tätt. Så att, nej, Phil Jones tycker jag borde ha gjort sitt.
Vad känner du kring honom? Som ändå skulle liksom vara, han skulle ju vara den stora mittbacken ändå, ja, och skulle hjälpa Lindelöf in i laget och så vidare.
Precis. Bailly tycker vi, där fick vi ju se en väldigt hög nivå inledningsvis. Där fick vi se hans potential. Jag har aldrig sett den på Phil Jones, ska jag väl säga. Jag har ju sett den visserligen på Chris Smalling under perioder, men det var väldigt länge sedan. Och, jag hade kunnat tänka mig att släppa Smalling också. Men då är det klart att då ska det kroppar in. Men både, varken Phil Jones eller Chris Smalling håller, tycker jag, som mittbackar i ett lag som ska faktiskt utmana om titeln. För det ska Manchester United göra. Det är liksom, det här året blev ett sånt år och så vidare. Men jag menar, inom 2 år så ska Manchester United slåss om en titel igen. Alltså slåss om ligatiteln igen. Så är det bara. Det är liksom, det är den storleken på klubb. Det är den självbilden man har. Då kan vi lika gärna skrota dem. Jag tycker Bailly kan få den chansen att få hänga kvar, försöka spela sig till sin form igen. Vigge har visat att han håller på den här nivån, han är deras bästa mittback.
Du går runt med Vigge alltså? Det är det du använder?
Ja, just nu gjorde jag det.
Ja.
Det är sällan, det kanske var första gången
ja,
faktiskt.
Det låg inte riktigt bra i munnen här.
Nej, det gjorde inte riktigt. Viktor.
Ja, eller Lindelöf kan man säga kanske.
Ja, men det är det där med dubbla efter.
Ja, men det står Lara. Det väl Lindelöf på tröjan?
Ja, det kanske det är.
Ja.
Ja, men i alla fall den mittbacken de ska bygga på.
Ja, herregud, absolut.
Och har ju också fått visa upp lite offensiva kvaliteter nu.
Ja, men det var ju det som gjorde ont i när han spelade under Mourinho. För det man sett i landslaget, alltså gå tillbaka och kolla ursätt EM först och främst, när han liksom går upp och kör helikopterfinter på offensiv plan. Han är liksom en offensivt löpande ytterback. Fick han vikariera som. Sen i landslaget nu, det han gör bäst är ju när han tar upp boll. Liksom. Det är det som är hans liksom unika egenskap. Mm. Tar du bort det från honom, då är han ju fortfarande en bra mittback såklart. Men inte den där, det är inte det man betalar så mycket för. Det man betalar så mycket för är att han går upp med boll.
Ja, man såg vid några tillfällen nu Mourinho där, när han själv såg luckan, att han kunde slå den, att han kunde gå. Man såg hela hans kropp
så här,
och så rulla ut en till ytterback. Ja. Liksom, för att det, för han är ju en sån kille som också följer sina order.
Ja.
Så är det ju. Jättebra Lindelöf. Så att,
men det är ju så värt det där
in med Hummels då. Sen problemet med Bailly är att han är så mycket skadad.
Ja.
Så du får väl behålla Chris Smalling tills du har fått in ytterligare en kropp då. Eventuellt finns det någon junior som kan kliva in där. Men egentligen Smalling och Jones till sommaren i alla fall, skicka dem, bygga om det där backlinjen runt Victor Nilsson Lindelöf. Mm-hmm. Kvittraren skriver: situationen på högerkanten i Barca med Dembélé som gick av skadad igår och Malcolm som fick speltid, har talats om att han måste säljas för att finansiera De Jong. Vad händer nu? Alltså Dembélé har ju hittat någon slags superform här. Han som hade sådana problem i början på säsongen och liksom, alltså han har ju en del problem med sig själv, att han inte kan komma i tid. Han förstår inte riktigt vart han ska vara. Det var ju så roligt att han fick den här frågan om vi står där här Nations League-upplägget. Och det var, han fick en fråga om hur hänger ihop egentligen, hur är upplägget? Han hade liksom, han visste inte ens vad det var för någonting. Han är ju speciell.
Ja, det är han verkligen.
Men jävlar vad han spelar fotboll nu för tiden. Och ja, såg lite bilder från matchen igår att det går undan, han sätter iväg.
Så hur länge han blir skadad bara?
Ja, det är ju sådär. Tråkigt, men Malcolm som ju kom också med viss prestige.
Ja, herregud.
Har ju inte fått speciellt mycket speltid. Kanske blir det en möjlighet för honom att spela in sig i laget. Jag tror inte att han måste säljas för att finansiera De Jong. Jag tror att det finns alltså det finns säkert runt det. Sen tror jag att de kan tänka sig att sälja Malcolm. För han har inte liksom tagit plats i laget och det finns andra alternativ också liksom.
Du pratade ju om Tottenham fortfarande där. De var ju sugna på honom redan innan Barca köpte honom. Sen blir det spännande att se vad Barca gör i sommar. De Jong känns de inte som favorit eller på längre. Och när PSG någonstans, har de klivit om dem i hackordningen då? Kan de ta Barca-spelare nu? Kan Barca inte längre bara säga hej vid Barcelona, sitt still i båten, vi kommer köpa dig om några månader. Utan spelare börjar helt plötsligt springa till andra klubbar då. Har de ställt om själva från den självbilden? Jag vet inte. Det blir spännande det där. Men ja, det känns inte som det kommer hända jättemycket i januari. Det känns inte som varken köpstyrkan eller kanske framförallt köpintresset är så jättestort i Barcelona just nu.
Nej.
Och det, ja, det har väl ingen jätteskäl heller.
Nej. Johan undrar, hur går det för Isak i Dortmund? Behöver han flytta för att få mer speltid? Ja. Eller vad tror ni?
Ja, det de tog ju hem honom ändå nu när de fick en skada innan januari, så han missade den. Så att han är ju med i truppen så att säga. De har ju ändå kvar honom i tankarna. De tänker ändå att han kan fylla någon slags position där. Jag tror inte de gett upp honom långsiktigt ännu. Det svåra blir ju vart den lånaffären skulle gå. Man har ju haft någon slags önsketänkande att de kanske skyndar långsamt. Det finns ändå en viss fysik som behöver byggas upp på Alexander Isak. Han är inte den kralligaste spelaren. Det kanske han inte behöver vara heller, men några kilo muskler till hade kanske inte varit helt fel. Att man kanske hade tänkt att det är det de har gjort under den här tiden, men man har inte riktigt fått de signalerna heller. Så ja, han behöver väl få speltid, han behöver lånas ut. Men vart då? Han känns för bra för att komma hem till allsvenskan och liksom matchas igång på det sättet. Men då ska du hitta någon mellansteg. Ska han åka till Holland där de liksom, det känns inte alls som man får den typen av fotbollsutbildning där längre som man kunde få förut. Nu känns det som att det bara är full fart framåt och han kan väl göra en Gudetti-säsong där och spotta in massa mål och marknadsvärde kanske, men vore det bästa för hans utveckling? Ska han lånas ut i Schweiz kanske och spela i en klubb där? Det kanske hade varit en idé. Jag vet inte. Det känns väldigt knepigt.
Dortmund har nog en plan.
Jo, det får vi hoppas.
Ja. Nej, men
man ska inte räkna ut, det är lätt att göra sig rolig över Alexander Isak och att det är ett sånt praktfiasko, men han är ju fortfarande alldeles för ung för att man ska stämpla det som ett praktfiasko. Det var väl ingen som trodde att han skulle spela ordinarie A-lagsfotboll ännu. Man hade ju hoppats att han skulle göra inhopp i alla fall, få speltid. Ja. Eller eventuellt bli utlånad till en lämplig klubbadress. Men ja, det finns fortfarande tid för honom, om man ska uttrycka sig försiktigt.
Ja. Jag minns fortfarande de som var besvikna över att han inte gick till Real Madrid.
Ja.
Ja. Ni ser. Så jävla lätt är det inte där ute. Men det är som sagt...
Det känns fortfarande så Dortmund är ett bättre klubbval än vad Real Madrid hade gjort. Det ja. Ska jag säga. Alla dagar i veckan.
Ja, ja. Vet ni vad? Det fick bli Sillypodden den här måndagen. Vi är tillbaka i slutet på veckan igen med en slags avrundning, summering då.
Du börjar redan ikväll, fila på körschemat.
Jag börjar redan ikväll.
Ja, vad trevligt.
Det är ju det som är grejen med Sillypodden. Det måste ju vara färskt.
Ja, absolut. Men, men innan 40 minuter innan kanske man kan ha några.
Tycker det är lagom.
Ja, okej.
Okay. Tycker det är lagom. Bra. Vi hörs
på
fredag. Ja, hej. Credit and wrong informations.